Tacka dig för att vi får inför ditt ansikte. Vi tackar dig för att du ger oss uppenbarelsens och visdomens ande till kunskap om dig och dina planer. Vi tackar dig för uppenbarelsekunskap. Vi tackar dig för andlig insikt. Vi ber att du öppnar våra hjärtans ögon så att vi ser det som inte syns, men som finns där och är en evig verklighet i den himmelska världen. Vi ber att du ska ge oss klarsynthet och skärpa. Att vi ska få se det vi inte har sett tidigare. Vi ber att du uppenbarar det du har tänkt för Sverige. Ge oss känslighet i anden. Prisa ditt namn, Herre. I psalm 45 ska vi läsa en text som håller på att röra vid mitt inre. För sångmästaren efter liljor. Av Koras söner en sång, ett kväde. Som vi tar nära huset. En kärlekssång av Koras söner. Mitt hjärta flödar över av sköna ord jag säger. Min sång gäller en kung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Skönast är du bland människors barn. Nåd är utgjuten över dina läppar. Därför har Gud välsignat dig för evigt. Fäst ditt svärd vid din sida, du hjälte, i din höghet och härlighet. Drag så segerrik ut i din härlighet för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Din högra hand ska visa dig underbara ting. Dina pilar är skarpa. Folken ska falla för dig. Kungens fiender ska träffas i hjärtat. Gud, din tron består i evigheters evighet. Ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder. Från elfenbens palats gläder dig strängars klang. Kungadöttrar är bland dina utvalda. Drottningen står vid din högra sida i guld från Ofir. Hör, dotter, se och lyssna. Glöm ditt folk och din fars hus. Och låt kungen åtrå din skönhet. För han är din herre. Böj dig och tillbe honom. Dottern Tyrus kommer med gåvor. De rika bland folket söker din gunst. Full av härlighet är kungadottern där inne. Av guldbrokad är hennes dräkt. Guldbrokad är hennes dräkt. I färggranna kläder förs hon till kungen, åtföljd av jungfrur, hennes väninnor som leds in till dig. Med glädje och jubel förs de fram. De tågar in i kungens palats. I dina fäders ställe ska dina söner komma. Du ska sätta dem till furstar över hela jorden. Ditt namn vill jag göra känt genom alla släkten. Därför ska folken lova dig i evigheters evighet. Vilka talar den här salmen om? Talar om Messias. Och det talar om någon annan också. Talar om Messias brud. Drottningen. Halva salmen talar om maken. Och halva salmen talar om makan. Först talar de om Messias och hur underbar han är. Skönast är du bland människors barn. Nåd är utgjuten över dina läppar. Och så talar de om hans andra tillkommelse. Fäst ditt svärd vid din sida, du hjälte i din höghet och härlighet. Dra så segerrik ut i din härlighet för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Din högra hand ska visa dig underbara ting. Det är han när han intar världen. Du som har mikrofonen på där och skramlar och skrapar, det är bättre att du stänger av den. Så de andra kan höra bättre. Det här är alltså när han kommer tillbaka. Han kommer segerrik och kunna, han kommer att strida. Etablera sitt rike på jorden. Och då står dina pilar är skarpa. Folken ska falla för dig. Alla folk som går emot Israel kommer att falla. Och det kommer Messias att se till. Det är liksom starka pilar. Faff! Alla de ledare som har förbannat Israel. Faller i en sekund. Han kommer att slå sönder deras makt. Som en järnstång slår sönder ett lerkärl. Boom! Så var det slut med det. Det är väldigt farligt att gå emot Israel nu den sista tiden. Länderna måste ta varning. Och så kommer det här hans gudatron här på jorden. Och det här, i den här salmen kallas sonen för Elohim. För Gud. För det är den representantskapet. Elohim betyder den högsta domaren, den högsta ledaren, den högsta makthavaren. Även domarna i Israel kallas för Elohim. Så det är ingenting konstigt, precis det var rätt ord, att han kallas för Gud här. Men han är inte Ein Sof, han är inte den oändliga, utan det här är hans Guds tjänst här på jorden. Han tjänstgör som Gud här på jorden. Han är Guds, den eviges, den oändliges representant. Och därför så kallas han för Gud här i den här salmen. Gud, din tron. Och det talar om Messias. Det är inte himmelens tron. Det här är Guds tron på jorden, alltså Messias tron. Som består i evigheters evigheter. Ditt rikes spira, som är maktstången då, den man har i handen. Är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför Gud. Här kommer också den här benämningen. Du är Elohim. Du är den som har makten. Totala, absoluta makten. I den här skapelsen. Och det har du från Jerusalem. Därför Gud har din Gud. Här ser vi alltså två nivåer av Gud. Vi ser alltså Messias som Gud. Och hans Gud. Han säger också min Gud och er Gud, min fader och er fader, två nivåer av gudaskap. För kom ihåg att Gud är inte en förklaring för väsen, utan en förklaring för en funktion. Den evige har benämnt sig själv som Elohim i förhållande. Så fort han skapade blev han Elohim. För det är i förhållande till skapelsen som han är Elohim. Men innan han skapade så var han inte Elohim på det sättet. Utan han var den oändliga i ett ljus som liksom ingen kan komma, ingen kan se, det helt oändligt. Men så fort han skapade så blev han, så etablerades han som Elohim, som Gud, som härskaren, som den överhöge över den här skapelsen. Och därför så har han den oändliga ett gudaskap som ligger över sonens gudaskap. Om jag talar på det sättet. Förstår ni de här termerna? Därför så står det. Därför Gud har din Gud. Det finns två nivåer av gudaskap. Därför Gud, sonen, Gud. Det får jag inte säga. Jag tar tillbaka, spår tillbaka, klipp bort det. För det låter hemskt. Därför Gud, du Messias. som är Gud, Elohim, det är bättre att använda ordet Elohim, för svenskarna har svårt med ordet Gud. Elohim, din Elohim har smort dig, Mashiach, med glädjens olja mer än dina medbröder, just därför att du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet, då får du glädje. Av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder. Det här som smörjelsen över Messias. Från elfenbenspalats gläder sig dig strängarnas klang. Och sen plötsligt så presenteras drottningen. Oj, 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 oj. Nu kommer drottningen. Och det är intressant att i samband med drottning så talas det om många olika kvinnor. Det är inte bara en. Det finns en speciell. Men hon är omgiven av andra kvinnor. Hon är inte ensam. Kungadöttrar är bland dina utvalda. Drottningen står vid din högra sida i guld från Ofir. Hör, dotter, se och lyssna. Glöm ditt folk och din fars hus. Och låt kungen åtrå din skönhet, för han är din herre. Böj dig och ge honom din hyllning. Alltså tillbe är väldigt starkt ord, men böj dig i vördnad för honom. Här presenteras drottningen, och det är Messias brud som kommer att regera på jorden tillsammans med honom under 1000 år och sen i evighet. För din tron står i evighet, står det. Det är alltså bara ett första stadium av regering under 1000 år. Och det motsvarar lövhyddohögtiden, som är lammets bröllopsfest. Och sen kommer Shmini Atzeret, som är den 8:e dagen, som är den 8:e tusenåret. Och där är nya himlar och ny jord. Men tronen kommer att fortsätta i den 8:e dagen. Tronen från Messias. Och där finns drottningen med och regerar. Kvinnan. Det finns två kvinnor i skrifterna. I Höga visan talas det om två kvinnor. I slutet. Vi har en syster. En liten syster, säger de. Och så säger de, om hon är så, då ska vi göra så. Men om hon är en sån, då ska vi göra så. Då är det alltså två typer av kvinnor. Om hon är en mur, eller om hon är en dörr. Kommer ni ihåg det? Om hon har en dörr så ska vi bomma för henne med sedelbjälkar. Men om hon är en mur så ska vi sätta vackra silverornament på muren. Två typer av människor. Skökan och bruden. De kommer ju fram i uppenbarelseboken båda två här. Skökan är dörren. Vem som helst kan komma in och gå ut. Lätt att komma in, lätt att komma ut. Man får leva som man vill. Inga gränser. Dörren är öppen för vem som helst. Kom bara med gemenskapen så är det bra. Bara, du kan leva hur du vill, bara du med. Skökosystemet. Sen har vi bruden som har en stark och hög och bred mur. Bruden kallas för mur. Och i uppenbarelseboken då säger ängel, kapitel 21, vers 5. Vers 9. Och en av de sju änglarna med de sju skålar som var fulla med de sju sista plågorna. Kom och talade till mig och sa: kom hit så ska jag visa dig bruden. Lammets hustru. Det är samma presentation som i salmen här. Jag talar om samma person. Messias brud. Och han förde mig i anden och stod upp på ett stort och högt berg. Kom ihåg när han hade visat honom skökan, vart han tog vägen innan han såg skökan. I vilken miljö fanns skökan, den stora Babylon? Nej. Öken. Han för ut med öknen. Torrt. Och nu så ska han visa bruden. Var finns bruden? Den finns uppe på ett högt berg. Stort och högt berg. Och det motsvarar den här väggen eller muren som vi pratar om. Det har med höghet att göra. Det har med avskildhet, helighet att göra. Och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Bruden jämförs med en stad. En stad är ett stort tempel. Staden är, man kan, alltså i den profetiska dimensionen så kan det vara litet och stort, och det är samma sak i olika dimensioner. Så ett hus kan också vara en stad. Det står ju också att i den staden fanns inget tempel, för Gud bor i den staden. Det är alltså ett stort tempel. Den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Med Guds härlighet, den glänste likt den dyrbaraste ädelsten. Den var så som kristallklar jaspis. Den hade en stor och hög mur. Här säger vi då det här, samma idé då, om stor mur. Med 12 portar. Och vid portarna stod 12 änglar. Och vid portarna var skrivna namnen på Israels barns 12 stammar. I öster var 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar, i väster 3 portar. Och stadsmuren hade 12 grundstenar. Och på dem stod 12 namnen på lammets 12 apostlar eller sändebud. Och han som talade till mig hade en gyllene mätstång för att ämne mäta staden, dess portar, dess mur. Och staden utgjorde en fyrkant, eller en kub. Och dess längd var lika stor som dess bredd. Och med stången mätte han staden, dess mått var 12 000 stadier. Och dess längd och bredd och höjd var lika. En kub, det här är det allra heligaste. Också var en kub. Och han mätte dess mur, den var 144 alnar efter människors mått som också änglas. Stor mur. Skyddsmur mot orenhet. Bruden är den som aktar sig för synden. Stadsmuren var byggd av jaspis, men staden själv var rent av rent guld likt rent glas. Och sen talar de här olika ädelstenar som grundet påminner ju om överste prästens kläder med ädelstenar. Pärlor. Guld som liknar glas. Och vers 22, jag såg i den inget tempel, till Herren Guden allsmäktigades tempel och han och lammet. Det här är bruden. Det här är drottningen. Det här är den tillkommande världens regering. Och det är det himmelska Jerusalem. Okej, om vi nu ska dra ner det lite mer praktiskt här. Det här är en andlig dimension. Och det här är den församling som Messias har köpt. Det är den nya människan som han, som Gud skapade i och med uppståndelsen. Så skapades en ny människa. Och det är den människan som ska regera under evigheters evighet från början av det 7000 året från Adam. När det har gått 6000 år från Adam så blir det 7000 året som är sabbatstiden. 1000 år för varje dag. Och då är det 1000 års regering till att börja med. Och då kommer bruden, drottningen, att regera tillsammans med Messias. Men det verkar ju vara flera olika kvinnor här. Så det verkar som att skrifterna vill lära oss att det är olika närhet till mästaren. En del, den som är den högsta bruden, eller vad ska jag säga, den första, nummer ett, number one. Hon får komma närmast. Men det finns andra som också är utvalda, som är lite längre bort. Men de är också, har också en del av den här regeringen. De är ju med drottning. Så då beror det på oss vilken ställning vi får, om vi nu är del av det här. Messias brud i den tillkommande världen. Och Rabbi Shaul säger, om vi lider med honom så kommer vi att få regera med honom. Med andra ord, om vi inte lider med honom så får vi inte den ställningen som vi får om vi lider. Det blir en bättre uppståndelse om man lider med honom. Det är alltså olika härlighet i den tillkommande världen. Därför säger Rabbi Shaul att olika stjärnor, de har olika härlighet. Så blir det med de dödas uppståndelse. Det är ju Abrahams ättlingar som är stjärnorna, som tillhör himlen. Så när man är född på nytt så har man fått del av den himmelska människan som är Messias brud, Messias regering och dess omgivande skara. Eller det är ju ett hov, så att säga. Det finns ett antal nivåer. Det står att i min faders hus är många boningar. Många olika typer av boningar. Jag går och bereder rum för er. Så det beror på, nu får ni vara trogna här. Så får ni ett bra rum. Då får du en högre ställning i regeringen som kommer. Beroende på din trohet här. Beroende på hur mycket du är villig att vara, att lyssna, som det står. Lyssna, dotter. Som också betyder lyda. Böj ditt öra. Ödmjuka dig inför honom och låt honom ge honom din hyllning. Böj dig inför honom. Han är din herre och lyd honom. Då får du en hög ställning, en hög boning i den tillkommande världen. Nu är det så här att Gud vill att den här drottningen som är där uppe redan, det står att det kom ner från himlen, från Gud, den här himmelska Jerusalem. Det är det högsta, alltså den Efesierbrevet 2:6 säger att han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Messias Yeshua. Och han har satt oss högt över alla andevärldens första och väldigheter och herrar och allt som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Det är den högsta positionen i himlen. Där skapas bruden. Jag ska bara stänga. Den högsta positionen i himlen. Där skapas den här staden, den här bruden, den här himmelska människan. Den andra människan är av himlen, står det skrivet i första Korinthierbrevet 15. När Paulus, Rabbi Shaul, talar om uppståndelse. Så den skapas i himlen, den här uppståndelsemänniskan. Ja, skapas, jag vet inte. Den är av himlen i alla fall. Och det är den på något sätt, när Yeshua väcktes upp från döden, då ropade ju himmelen och jorden skapade: du är min son, jag har idag fött dig. Det var när Yeshua stod upp från döden enligt Apostlagärningarna 13 som Gud sa det. Och där skapades en ny människa. Men den människan är himmelsk. Det är en evig människa. Det är en odödlig människa. Och den som får del av Jeshuas död och uppståndelse, blir skapad på nytt, blir en ny människa. Det är det som många kallar att man blir frälst, som inte 100% bibliskt uttryck. Man får uppleva frälsningen, men man blir inte frälst förrän allting förvandlas, då blir man frälst. Men man upplever en försmak av frälsningen. Man får en del av frälsningen, man hoppar på tåget som är på väg någonstans, frälsningståget. Så se till att du inte hoppar av det, för man kan hoppa av tåget också. Att du måste hålla dig kvar i det här tåget, så kommer du fram till frälsningen, för tåget är på väg till frälsningen. Så att när man då får del av den första människans död och identifierar sig med hans offer och tar emot hans offer som ett försoningsoffer, som ett ersättande offer, då föds man på nytt. Då kommer den nya människan in i oss, den som uppstod på tredje dagen, där den nya människan. Och den nya människan, kan du stänga av den där, är himmelsk. Den första människan är jordisk, den andra människan är av himlen. Och det är samma sak som den här himmelska staden som vi läser om. Det är olika sätt att förklara begrepp. Och den här himmelska församlingen då, Messias församlingen, den finns i himlen. Det är det himmelska Israel, himmelska Jerusalem. Ni vet ju att ordet Jerusalem på hebreiska är Jerusalem, som är ett dualform, dubbelform. Det är som att säga ett par byxor, ett par glasögon. Dubbelform. Michnasaim, Mishkafaim, Jerusalem. Det här aim i slutet är dual, dubbel, ett par. Så det finns ett par Jerusalem. När du säger Jerusalem, så säger du ett par Jerusalem. Så är det på hebreiska. Det innebär då att det finns ett Jerusalem på jorden och ett Jerusalem i himlen. Och det himmelska Jerusalem, det är bruden. Och där är du född, om du är född på nytt. Du tillhör den himmelska staden. Vi har vårt medborgarskap i himlen, säger Rabbi Shaul. Därifrån vi väntar vår Messias. Det är den högsta positionen. Den positionen har vi när vi har fötts på nytt. Det är vårt hem. Vårt andliga hem. Där är vi födda. Det är vår familj. Det är Guds familj. Och den familjen är evig. Det är en evig skapelse. En evig människa. En odödlig människa. Så om vår jordiska människa bryts ner, så säger Rabbi Shaul, så har vi en boning i himlen. Och vi väntar på att vi ska bli iklädda den här boningen. Alltså nu är det ju då, det står att det är många boningar, det har med kroppar att göra. Det finns himmelska kroppar som då väntar oss. Gud har skapat en kropp, specialkropp för mig och en specialkropp för dig. Men tillsammans så bildar det en stad. Det är som stenar som sätts ihop till en mur. En byggnad. Därför talas det om att man ska uppbygga Messias kropp. Men det som finns i himlen, Gud vill att det ska manifesteras på något sätt här på jorden. Och det är dit jag vill komma här. Och det är det temat som ligger för de här dagarna. Och även det kommer att ligga framöver här nu. Jag vet inte hur länge. Jag tror att det kommer ligga så länge till dess att Messias kommer tillbaka. Det som är i himlen måste komma till jorden. Och det som vi har i vår ande måste manifesteras här och nu i vår gemenskap. Därför så är det viktigt att vi kommer samman som församling. Kommer samman som troende människor. Kommer samman som Guds barn, som pånyttfödda. Och tillsammans bygger upp i den här världen en spegelbild av det som finns i himlen. Bygger upp församlingen i gemenskapen mellan oss. Och det står skrivet i Efesierbrevet att Gud ville att hans mångfaldiga visdom skulle bli uppenbarad för andemakterna, för andefurstarna. Så andefurstarna är ju, det finns ju olika höjder på dem, men de högsta, de är ju under Messias sfären längst upp. Messias sfären är längst upp. Han är högt över alla andevärldens första väldigheter, och där föddes vi i honom. Och sen nästa steg är alla de höga andefurstarna. Jag vet inte hur många som finns. Olika änglar, det finns olika världar. Och de högsta änglarna kan inte se det som är ovanför dem 100%, för det är för mycket ljus. De kan inte se allting som jag förstår det. Så när de tittar uppåt så kan de inte se hela bruden, eller ser de ser inte allt. De ser Messias, de ser hans regering och ödmjukar sig och inte tillbe, som ordet tillbe, utan i respekt faller ner och erkänner honom som den högste regenten i universum. Men bruden, det står att vårt liv är gömt i Gud. Det, på något sätt är det gömt där. Bruden är gömd. Ska vi slå upp den versen? Kolosserbrevet 3. Om ni alltså är uppståndna med Messias, så 3:1, så sök det som är där ovan, där Messias sitter på Guds högra sida. Det här är alltså ingen fysisk benämning, att Gud skulle ha en plats och att han har en höger sida. Gud är ingen, han är inte inom tid och rum. Han har ingen högra sida, det är bara en, nej, bara den här platsen. Bara, alltså uttrycket högra sidan har med makt och regering att göra. Det har med ställning att göra, det har inte med positionen, det har inte med fysisk position att göra, det har med en andlig ställning att göra. Där sitter Messias på Guds högra sida, med andra ord, han regerar å Guds vägnar. Är det så du förstår det också? Högra sidan. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Messias i Gud. Vilken position våran pånyttfödelse har i himlarna. Så på något sätt kan inte andefurstarna hitta det här. Vi är oåtkomliga för de höga andefurstarna. Vi är dolda. Och när du läser psalm 45 där, så talas först om den här krigsfursten. Och bara när du riktigt, man talar om honom, han talar om pilar och så, och så kommer han och regerar och tar makten. Och plötsligt så kommer hon fram. Hon är på något sätt dold. Halva salmen är hon dold. Men så är hon där. Hon är där. Drottningen är där. Du är där. Du finns där. Ert liv är dolt. Och när Messias trädde fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Då ser man plötsligt den här drottningen. Himmelens drottning, den riktiga himmelens drottning, inte den falska som de tillber. Ja, det som kallas för himmelens drottning är Maria dyrkan och allt det här. Det är den falska sidan av verkligheten. Så det som finns där uppe, det som är så ljuvligt, så vackert, så underbart, så härligt, så perfekt, så skönt, full av ädelstenar och allt det vackra man kan tänka sig i andevärlden. Det kan inte gå att uttrycka, man kan uttrycka det med vackra saker här på jorden, men det är ändå för lite jämfört med vad som är verkligheten där uppe. Det vill Gud manifestera i denna världen. Och det kan han inte göra på något annat sätt. Lyssna nu, för det här är profetiskt. Detta kan inte manifesteras i denna värld på något annat sätt än att dessa pånyttfödda människor kommer tillsammans och bildar församlingar. De tillsammans ger sina liv till varandra. När ni kommer tillsammans så har var och en andliga manifestationer. Men om ni inte kommer tillsammans så har inte var och en. Då blir det torrt. Jag ska hämta en tavla. Med tillstånd här, jag ska ta en tavla här från det här huset. Den här tavlan har predikat för mig idag. Här är en tavla på Östersjön. Stockholms skärgård. Jag gick fram och tillbaka i det här rummet. Och bad. Och så tittade jag på den här tavlan. Försöker få liksom fatta vad det handlar om. Östersjön, Stockholms skärgård. Och så plötsligt så såg jag någonting som var väldigt intressant. Som jag tänkte dela. Det var en liten bild här. Här är massa öar ute i havet. Nu fattar en del. Så har vi levt i den här messiasrörelsen under många år nu. Och vi har tyckt det varit bra att bo på vår lilla fina ö. Och vi har haft sabbat på lilla fina ön här. Men vi är långt ifrån landet.
Israel.
Ja. När vi kommer nära Israel, då är vi inte längre öar. När vi kommer nära landet. Gud har, det här är intressant att det är så här i Stockholm, för det är typiskt Stockholm. Var och en gör vad han själv tycker. Var och en sitter på sin lilla ö och har svårt att samarbeta med de andra. Vattnet är hedningarna i Bibeln. Vattnet symboliserar folken. Och när du är på din lilla ö, då är du väldigt omgiven av vatten. Det är liksom, det blir ingen stark manifestation av enhet om du lever för nära världen i din lilla ö. Du måste komma in på landet, komma in i landet, komma in i enheten, komma in där marken håller ihop. Det var en liten bild här som den här tavlan gav till mig. Jag hoppas att alla kommer ihåg den när ni, efter den här dagen. Om du bara kommer ihåg den här tavlan så är det bra. Ja, ni vill se tavlan ni är på. Ja, det är ingen som begriper den här tavlan.
Kan vi så får vi inte se det.
Kan vi se om vi kan få lite ljus här. Syns det? Ska vi se här då. Här är Stockholms skärgård. Ser ni den? Det är sån här navigationskarta. Ja, inte riktigt, men här finns fyrar och havsdjup och grejs. Och massor med öar. Massor med öar. Jag är helt imponerad. Hur många små öar det finns ute i Stockholms skärgård. Det är klart man måste ha en sån här karta. Man är ute och åker på båt här. Okej, okay. En liten bild här som kan vara intressant. Nu är det slut med det där öboendet. Sluta upp och bo på din lilla öde ö. Kom med. Flytta ihop. Gud vill att hans visdom ska bli uppenbarad för andefurstarna genom församlingen. Och de kan inte se det när de tittar uppåt, för där är församlingen dold i Messias, i Gud. Men när församlingen uppenbaras i den här världen, då kan de titta neråt och se, wow, Guds visdom. Och då tillber de honom mer på grund av det som händer i församlingen. Gud vill uppenbara sin härlighet. Och det gör han bara när man kommer tillsammans. Jag vill bo i er, står det skrivet i Andra Mosebok 2, 25 och 8. Ni ska bygga en boning åt mig, för jag vill bo i dem. Betocham, står det i hebreiska. Jag vill ta min boning bland dem, står det skrivet i den svenska översättningen, men i hebreiskan står det betocham, som betyder inuti dem. Och det här går inte i den dödliga människan. Gud kan inte ta sin fullständiga boning i den dödliga människan, för den klarar inte av Guds närhet. Så därför behövs det en ny födelse för att Guds fullkomliga härlighet ska kunna bosätta sig i den människan. Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen, kroppsligen. I honom bor. Det här talar inte om den dödlige Messias innan han dog. Det talar om den uppståndne Messias. Det talar om Yeshua som den nya människan. För han skulle inte kunna rymma hela gudomens fullhet. För han var ju dödlig. Då hade han dött. Då hade kroppen exploderat. Det går inte. Därför var hans kropp tvungen att bli förhärligad efter uppståndelsen. Han fick ju en del av den här nya människan. Gud skapade en ny människa. Du är min son, jag har idag fött dig. Det är en ny skapelse. Om någon är i Messias är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit. En ny skapelse, den nya människan. Det är Messias uppståndelse. Messias som inte kan dö. Han är odödlig och oförgänglig. Och han i sin kropp kan hålla hela gudomens fullhet. Alltså Guds shina, Guds manifestation, Guds närhet, Guds härlighet, Guds kraft. Allt vad som är Elohim, för det står gudomens hela fullhet. Det talar om Elohut, vilket betyder allt vad Gud manifesterar i sin funktion som Elohim. I honom. Det är ganska mycket det. Det var ju Elohim som skapade himlen och jorden. Den manifestationen, den emanationen av den oändlige bor i honom kroppsligen efter uppståndelse. Därför så, när Johannes såg honom på Patmos så föll han ner som död inför hans fötter. Hans ansikte lyste som solen när den lyser i sin fulla kraft. Bara hans fötter var som glänsande malm. Att det här uppståndelskroppen har en otrolig kapacitet att hålla Guds härlighet och förmedla Guds härlighet i den här skapelsen. Och Gud vill manifestera sin härlighet ibland oss. Och nu har vi ju då dödliga kroppar så länge. Vi har inte blivit av med dem än. Därför säger Rabbi Shaul att denna skatt har vi lerkärl. För att kraften ska, den översvinnligt stora kraften ska bevisa vara Guds och inte komma från oss själva. Men det finns där inne, detta ljus, denna makt, denna stora Guds närvaro. Och när vi kommer tillsammans så bildar vi ett stort ljus. Och i den kroppen då, församlingskroppen som uttrycker sig på ett lokalt, konkret, fysiskt sätt, där kommer Guds manifestation av närvaro och härlighet och andens gåvor att fungera. Det är där de ska fungera. Därför står det, när ni kommer samman så har var och en de här andliga manifestationerna. Men om vi inte kommer tillsammans, då blir det fattigt och torrt. Då sitter du på din öde och önskar att det vore lite bättre. Så nu är det dags att bygga ihop. Alltså jag pratar rent konkret nu. Att vi får tänka om. Hur mycket uppskattar vi Guds närvaro? Hur mycket uppskattar vi den nya skapelsen? Hur mycket är vi villiga att ändra på vår livsstil för att Gud ska kunna manifestera sig i sin församling så att andefurstarna kan bli häpna över Guds visdom? Vad är vi villiga att offra? Bekvämlighet, relationer, för att nå en högre prioritering och få se Guds härlighet manifesteras där vi är eller dit vi ska flytta. Vi behöver vara nära varann. Det ska inte behöva ta en timme för att komma på möte. Det ska vara cykelavstånd mellan oss. Max.
Gångavstånd
och cykelavstånd. Får vi tänka hur vi ska lösa det praktiskt. Och det här är ett rop som jag har i mitt hjärta, och jag tror att det kommer från Gud. Att nu är det dags att börja tänka om vad som är viktigt. Om vi vill att Guds härlighet ska bli synlig. Om han ska få manifestera sig som han vill ibland oss. Så måste vi bygga upp den lokala församlingen här i Stockholm. Och det är rent konkret. Bygga och flytta och leva nära varandra. Okej, det är en utmaning. Fundera på det här. Så får Herren hjälpa oss att göra det rätta.